Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Ester Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till Ester Care. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar där ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på Ester Care.
Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på Ester Care. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Och tar labbprover när det behövs och så vidare. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. Att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till, men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu, vilket man kan göra via UNHCR, som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer, och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med olika typer av summor som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar livet på människor som är i en akut situation idag. Och om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation. Så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack!
Hej och välkomna till Gynpodden!
Hallå, hallå!
Vi som sitter här idag är ju som alltid jag, Helena.
Och Lyddan.
Lyddan heter du idag.
Okej, Lydia. Men jag känner att de börjar känna oss. Ja. Och då kan jag gå by my nickname.
Okej, okay, så Lyddan. Ska vi kalla dig Lyddan på honom nu? Okej. Men den viktigaste personen här idag är ju våran eminenta gäst, Maria Pascho. Välkommen.
Hej, hej. Tack, tack.
Maria, du är ju biträdande överläkare på Danderyds sjukhus på kvinnokliniken där.
Stämmer bra.
Du är specialist inom gynekologi och förlossningsvård. Yes. Nu jobbar ju du framförallt med gynekologi idag, eller hur?
Ja, ja precis. Mm. Och jag jobbar ganska mycket med dysplasi, cellförändringar alltså.
Ja, precis. Mm. Och det är ju därför du är här, för vi ska prata om HPV-virus och cellförändringar idag.
Mm.
Ja, men hur som helst, jag tycker vi kör igång med dagens ämne. Maria, jag tror att vi ska börja ganska basic här. Ska vi börja med att prata om vad är HPV?
Ja, HPV är ett virus. Humant papillomvirus är ett jättevanligt virus. Det finns cirka 200 olika typer av HPV. Och det är ungefär hälften av dem som man har sett. De kan angripa genitalia, alltså könsorgan. Och ungefär 15 typer av HPV har man hittat att de kan orsaka cancer. Och det är livmoderhalscancer som vi kommer att prata lite grann om idag. Men det kan alltså HPV-virus kan faktiskt framkalla cancer på andra lokalisationer. Till exempel mun, svalg, analöppningen, penis, cancer och så vidare.
Mm. Mm.
Men livmoderhalscancer är betydligt mer vanlig än alla andra typer av cancer som jag har just nämnt.
Mm. Vad kan HPV annars ge för symptom? Om det inte är de cancerframkallande sorterna?
Man kan få kondylom. Mm, ganska vanligt att få kondylom av dem. Annars är det inte så mycket symptom man får av HPV faktiskt.
Mm. Så man märker inte man märker om inte man, att man har det.
Nej.
Hur många i Sverige skulle du säga har det? Hur vanligt är det?
Det är mycket vanligt. Man säger att 80% av kvinnor kanske har haft HPV någon gång i sitt liv.
Ja. Och precis. Utan att man kanske har märkt det själv,
nej,
eller?
Nej, det är få som märker det för att de får liksom cellförändringar. Det är så man märker det, eller kanske kondylom.
Ja.
Men,
och hur ofta leder det till cancer så att det blir farligt att ha HPV-viruset? För det låter ju som att alla kan inte leda till cancer om det är 80% som
det. Definitivt inte. Det är, alltså om du tänker att det är 10 miljoner befolkning, alltså Sveriges befolkning är 10 miljoner, så ungefär 5 miljoner kvinnor. Och varje år har vi 550 nya cancerfall i livmoderhalsen.
Mm.
Så det är inte alls vanligt.
Nej, okej. Okay. Och min fråga här är väl egentligen, har det varit mer vanligt? För vi vet ju att vaccination kom på plats för, jag kommer ihåg när jag var kanske 15-16 så kommer jag att man började prata om det här. Att man borde ta HPV-viruset. Och att jag var lite för gammal till exempel. Och sen så vet jag att mina föräldrar så till att jag tog det ändå. Men att det var väl strax efter det som det kanske blev mer att det gick in i allmänna vaccinationsprogrammet. Eller att man började ta det på alla unga kvinnor eller flickor i alla fall. Eller?
Ja, precis. Sen 2012.
Mm.
Har man börjat med HPV-vaccination här i Sverige. Och sen nu hösten 2020 har man också börjat vaccinera pojkar.
Mm.
Så alla flickor och pojkar som går i årskurs 5 ungefär blir erbjudna att ta HPV-vaccin. Och det är såklart gratis. Och sen så har man av någon anledning inte fått det vaccinet, men man vill få det ändå, alltså tjejer som vill ha det. Det ingår i högkostnadsskydd upp till 26 års ålder. Är man äldre än så, då får man betala själv tyvärr. Mm. Och det kostar ungefär 3000 för alla doser.
Mm. Och rekommenderar du, jag är ju 30 år då till exempel, mina vänner är också det. Rekommenderar du oss, nu har jag visserligen tagit, men mina vänner att ta det i 30-årsåldern?
Alltså, man har sett att vaccinet är safe, det är säkert. Det har inte några allvarliga biverkningar. Mm. Man har gett miljontals doser i världen utan att se några biverkningar. Så det skadar inte. Samtidigt måste man säga att det har inte lika bra skydd ju äldre man blir. Så ju yngre man är när man tar vaccinet och tar man det innan man har börjat ha sex, då har det liksom mycket bättre effekt. Det skyddar mycket bättre. Mm. Men absolut, det är inte kontraindicerat att ta det när man är äldre. Och ja, det är inte så att det finns formella rekommendationer. Mm. Eftersom liksom, det finns inte så bra data. För det finns inte liksom så många studier som är gjorda. Mm. Men det är på gång. Det är många studier på gång. Så man just nu kollar hur bra skydd det ger hos äldre kvinnor. Och om det hjälper till och med efter att man har fått cellförändringar. Och efter att man har blivit behandlad för cellförändringar. Om det hjälper att ta vaccinet efteråt.
Har man redan sett en stor effekt av att man 2012 började ge vaccinet till alla flickor?
Ja, det har man sett. Mm. Man har sett att allvarliga cellförändringar har minskat med ungefär 60-65% sen man har börjat med vaccinationen. Så det är jättebra, precis. Mm. Och man räknar med att cancerincidensen blir 80% mindre, alltså lägre.
Mm. Det är helt fantastiskt.
Ja, det är helt fantastiskt.
Så det hjälper definitivt.
Grattis Sverige.
Grattis världen att det finns. Det är väl första cancersorten som vi vaccinerar mot? Eller kan du komma på någon mer?
Ja, det är en bra fråga. Nej, jag kan inte komma.
Heja Jin.
Men jag har en fråga där. Hur kommer det sig att killar får det först nu? Och varför började man med tjejer? Är det mer vanligt med tjejer att utveckla...
Ja det, är vanliga med, det är vanligare med livmoderhalscancer än peniscancer och cancer i ändtarmsöppningen eller munnen och svalgen och så vidare. Mm. Så dels det. Och dels för att det hela började med livmoderhalscancer och cellförändringar. Det är så liksom screeningen började. Det är så man liksom hittade HPV-virus. Och det är därför man började med kvinnor. För man tänkte... initialt, vi måste liksom få ner livmoderhalscancer.
Mm. Nu vaccinerar vi alla de som har en livmodertapp.
Ja, precis, men nu vet man, vänta nu, det är alltså pojkar eller män drabbas också av cancerformen som beror på HPV-virus, nummer ett. Och nummer två, man tänker också på folkimmunitet. Nu, det är ganska liksom modern term nu när vi har coronavirus också, att ju mindre HPV-virus finns i samhället, desto mindre liksom spridning det blir.
Just det, för det sprider sig via sexuell kontakt.
Precis, eller? Det sprider sig via sex. Mm. Och det är inte bara, det är bra att veta, det är inte bara penetrationssex. Så alla former av sex, tänk liksom oral sex, smäckningar och så vidare, de kan sprida HPV. Mm. Det är bra att ha i åtanke. Mm. För att ibland tänker man, jag har inte liksom riktigt haft sex på riktigt än. Mm. Kanske jag behöver inte ta cellprov, men så är det inte riktigt. Så man kan ha fått det, trots att det inte...
Hur hänger HPV-viruset och cellförändringar ihop?
Ja, men cellförändringar beror på HPV-virus. Man måste ha HPV-virus för att få cellförändringar som kan i värsta fall leda till livmoderhalscancer. Mm. Och man har sett att det är persistensen av HPV-virus, alltså att man har haft HPV-virus i flera år som ger cellförändringar. Har man haft det i några månader och sen det har läckt ut, det är ingen fara. För det är det som händer. Alltså, många av oss blir smittade av HPV. Vi vet inte om det såklart. Det kan läcka ut efter några månader. Mm. De flesta läcker ut inom 2 år, har man sett. Men de HPV-infektionerna som inte läcker ut, de är kvar år efter år efter år. Och det är då de kan liksom börja ge de här cellförändringarna. Att de ändrar formen och strukturen i cellerna på livmodertappen. Det är det som är cellförändringar. Va? Mm. Det är att cellerna som täcker livmodertappen får en annan, en avvikande form och struktur. Och livmodertappen är den delen av livmoder som ligger liksom längst ned. Det är det som vi kan se när vi tittar, vi gynekologer i alla fall, tittar in i slidan. Mm. Då ser vi liksom en liten bit av livmoder och det är det som är livmodertappen.
Så om man har haft cellförändringar och kanske gjort ett mindre ingrepp för att ta bort det här, eller större ingrepp, eller hur det nu har varit, då har man alltså haft eller har HPV-viruset, för att det är det som har lett till att cellförändringarna skedde och som man då upptäckt då i någon av de här kontrollerna som man gör.
Ja, exakt, exakt. Mm. Man har haft HPV under ganska lång tid och det har lett till cellförändringar. Man har upptäckt dem, man har tagit bort dem. Har man gjort en behandling, alltså det här liksom operationen som man gör, man har allvarliga cellförändringar, det finns en god chans att man blir av med, sitt HPV-virus också. Mm. Så inte bara, man blir inte av bara med cellförändringar, men också HPV-virus är förhoppningen i alla fall.
Mm.
Vissa ser vi att de går vidare i livet och har HPV kvar trots behandlingen, men de är minoriteten.
Mm. Och en sista fråga på det ämnet bara. Jag vet att du går vidare. Men det är att jag tycker det här är så intressant. Mm. Och också så här, nu har man ändå några stycken i sin närhet som har haft cellförändringar och som har behövt skrapa, gör man va? Eller nu vet jag inte exakt vad ingreppet är.
Konisering.
Ja. Mm. Och då undrar jag hur vanligt eller hur stor risk löper man att man får tillbaka cellförändring och att att det kan utvecklas till cancer till exempel. Hur orolig behöver man vara om man har redan haft det en gång?
Har man haft cellförändringar, alltså starka cellförändringar en gång, sådana som man behövde ta bort med en operation, då har studierna visat att det finns ungefär en 7% risk att få tillbaka starka cellförändringar.
Mm.
Och det är högre än den allmänna populationen. Och det är därför, trots att man har haft och man har gjort behandlingen, man måste gå på sina kontroller. Mm. Man ska inte. Vi vet att de tjejerna eller kvinnorna som har haft tidigare cellförändringar löper större risk att få tillbaka dem.
Mm.
Mm. Och det beror lite på vilket virus som man är smittad av, eller hur?
Ja, vissa är farligare än andra. Mm. Som vi sa från början att det finns de här liksom 200 HPV-virus. Av dem ungefär 15 är så kallade högrisk HPV. Det är sådana som kan leda till cellförändringar, som kan leda till livmoderhalscancer. Och av de här 15 typerna, det är 2 som är liksom mest farliga, det är HPV 16 och 18. Och man har sett att de, alltså 16 och 18, ansvarar för 70% av cancerfall i världen.
Mm.
Så det är de som är farligaste. Och av den anledningen, när man upptäcker de här typerna genom screening, då håller man lite liksom bättre koll så att säga på de här kvinnorna. De kommer tillbaka tidigare än de andra som har någon annan typ av HPV som är mindre farlig.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Libres.
Yes!
Och Libres, likt oss i Gynpodden, strävar ju efter att bryta tabun kring mens, vaginor och vulvor. Så att alla med en livmoder världen över ska känna sig stärkta och ha möjlighet att leva livet precis som de vill, utan rädsla eller skam.
Ja, och jag som gynekolog, men också som kvinna såklart, vet ju Lydia, och nu vet ju du också det när vi har poddat här i några veckor, att
jag är också kvinna.
Och du är
så
också
jag
kvinna.
Visste ju det utifrån det perspektivet ja. Innan. Men ja.
Mm. Ja, att en livmoder är ett fantastiskt organ, men det kan ju också orsaka så mycket problem och smärta. Rikliga blödningar, och man blöder igenom byxor och man blöder igenom på platser som man inte alls är beredd på.
Mm.
Men sen kan komma lite då och då.
Mm.
Och det här tycker jag att Libres försöker liksom angripa på ett jättebra sätt.
Mm. Jag tycker att jag är inne på deras sajt här nu, och jag kan verkligen tipsa om att gå in och läsa om myter och fakta, till exempel som de har om daglig intimhygien, din första mens, puberteten. De lyfter verkligen de här ämnena som
jättebra.
Är tabubelagda och bra att veta.
Yes. Och på hemsidan så finns ju också alla deras produkter. Trosskydd och bindor, och de är både vulvavänliga och svanenmärkta. Mm. Man märker att Libres verkligen kämpar för att alla underliv ska få ett få en bra miljö, ett bra liv.
Ja, och vi har ju också en rabattkod den här veckan, nämligen Gynpodden 20, som ger 20% rabatt på menstrosor och menskoppar.
Mm.
Så gå in på libres.se och använd Gynpodden 20, och den här koden gäller ju till den 9 november. Tusen tack,
Libres! Du, ska vi prata lite om screeningprogrammet? Det är ju någonting som alla kvinnor kallas till. Screening är ju när man lämnar ett prov utan att man har några symptom.
Mm.
Och det kallas ju alla kvinnor i Sverige till. Kan inte du berätta hur screening...
Och även killar nu då, från och med
Nej, nej, screening det är när man tar prov från livmodertappen. Så det, killarna vaccineras, men screening är bara för kvinnor. Mm. Men kan inte du berätta hur screeningprogrammet ser ut?
Ja, det, man blir kallad när man blir 23 år. Och man kallas var tredje år för cellprovtagning. Och man behöver inte, alltså kallelse kommer hem till en liksom, per automatik. Man behöver inte kolla upp det själv. Så var tredje år upp till 50 års ålder. Och från 50 års ålder var sjunde år fram till 64 års ålder.
Och detta givet att man inte har några symptom på cellförändringar, eller hur?
Precis, som vi kanske nämnde innan, jag minns inte, jag trodde vi nämnde det. Alltså cellförändringar ger inte så mycket symptom. De ger egentligen inga symptom. Det är cancer, livmoderhalscancer, som kan ge blödningar och avvikande flyttningar. Men cellförändringar brukar inte ge så mycket symptom. Så har man symptom som alltså, samlagsblödningar eller oregelbundna blödningar och alltså, sånt som man inte kan förklara, då ska man söka gynekolog för att bli undersökt. Och cellprovtagningen ingår i den undersökningen, men det är liksom en hel del utredning som görs, inte bara cellprovtagning. Va?
Nej.
Så när vi pratar om screening, vi pratar om kvinnor som är asymptomatiska, de har inga besvär, de kallas var tredje år för att lämna ett cellprov. Är de över 50, då blir det var sjunde år.
Just det. Mm. Men det är egentligen det jag ville komma till, var bara att även om man då har lämnat kanske ett cellprov och det är bara 1,5 år sedan, och sen får man kanske blödningar i samband med samlag, då ska man alltid söka.
Man ska alltid söka. Ja. Man ska alltid
söka vård. Att man inte lutar sig tillbaka allt mycket bara för att man ingår i screeningprogrammet.
Så det kan utvecklas däremellan egentligen, är det man menar?
Ja,
ja. Ja, precis. Ja.
Nu har man ju bestämt att 3 år för kvinnor upp till 50 års ålder är ett säkert intervall, men man ska alltid söka om man får symptom, för det finns specialfall liksom inom alla områden. Men då Maria, så tänker då kanske kvinnor nu som är vaccinerade att man inte behöver gå på sin screening, på sin cellprovtagningskallelse när man får. Stämmer det?
Nej, det stämmer inte. Och det är faktiskt bra du säger det, för att man har sett, alltså man har gjort studier, man har liksom gjort mätningar och man har sett att kvinnor som har blivit vaccinerade kommer till större utsträckning till screening än andra. Så kanske för att de är mer liksom medvetna om cellförändring och livmoderhalscancer och hur viktigt det är. Eller kanske för att de får information i samband med vaccinationen. Så de deltar i större utsträckning. Men precis, nej, de ska, även om man är vaccinerad, man ska komma till sina cellprovtagningar, och det är för att vaccinet täcker inte alla HPV-virus som kan ge livmoderhalscancer. Vi nämnde tidigare 2 typer som är liksom de farligaste, 16 och 18, och de ingår i vaccinet, jättebra. Men sen det är liksom flera andra som inte ingår. Just nu det vaccinet som man får, alltså som tjejerna och pojkar får i skolan, det heter Gardasil 9, och man blir vaccinerad mot 9 olika typer. Vissa från början, det finns ungefär 15 typer som kan leda till livmoderhalscancer. Så if you do the maths, du ser att du är inte liksom 100% skyddad.
Nej. Men det tycker jag ändå är intressant att du säger att studier visar att kvinnor går mera på cellprovtagningar. För det var ju ett argument i början när vi skulle bli vaccinerade. Tänk om vi tappar de här tjejerna nu som är vaccinerade, att de inte kommer på screeningen. Då kommer vi få... Det kommer bli lite farligt, men då, det visste inte jag att studier hade visat på det. Det var ju kul och intressant att höra.
Det här betyder är alltså att vi skulle kunna skaffa en flockimmunitet i världen mot en cancer. Det är ju i praktiken, alltså, inte det fantastiskt ändå?
Jo, det
måste
fantastiskt.
Vara första cancern man kan eventuellt utrota på något sätt.
Men det finns en sån vision att utrota livmoderhalscancer. Australien tror jag är ett av länderna som har annonserat att de tror att de kommer att uppnå en sån immunitet inom några år bara. Och det är vårt mål också här i Sverige. WHO, alltså World Health Organization, har sagt det som sitt mål att utrota livmoderhalscancer. Så det går.
Det är fantastiskt.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide på den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man har fått en massa frågor. Till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig. Eller ibland svårt eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack.
Okej, men då säger vi så här att en kvinna har varit på sin screening och lämnat prov och man har inte några symptom. Och sen får man hem brevsvar då att du har cellförändringar och kommer kallas för vidare utredning. Och det här har ju vi pratat om, det här har ju både du och jag har ju folk i vår närhet, Lydia, där man har fått det här provet och sen så börjar man ungefär fila på sitt testamente. Man får fullständig panik när man får det svaret.
Mm.
Maria, vad ska man tänka då?
Man ska tänka, gud vad bra att jag gick på det här cellprovtagningen. Mm. Eller hur?
Mm, verkligen.
Så jag kan nu liksom bli utredd och eventuellt behandlad. Och, ja. Men det är så här egentligen, förfarande är, alltså de flesta kvinnor som får ett sånt brev att hemma, alltså ja, du har cellförändringar, du måste gå vidare med utredning och så vidare. Det handlar om lätta cellförändringar, eller hur? Det är bra att ha liksom i åtanke. Men även om det är svåra cellförändringar som man säger, det går att behandla. Mm. Och det är det viktigaste, att man har hittat dem. Det är liksom första steget till behandlingen. Mm. Och ja.
Och vad händer härnäst då?
Ja, precis, det finns liksom lite olika alternativ. Man blir kallad till, så får man får alltså brevet, svaret att du har cellförändringar, du ska bli kallad till en gynekologmottagning för vidare utredning. Och då kallas kvinna för en så kallad kolposkopi. Och det är en undersökning som görs med, alltså, något slags mikroskop, så att säga. Gynekologen tittar in i slidan på livmodertappen under mikroskopet. Och där penslar man med lite, alltså med olika lösningar. Det är ättiksyra och jod. För att då framträder cellförändringar på ett bättre sätt. Vi kan, de absorberar de här ämnena liksom på ett speciellt sätt. Så vi kan se dem under mikroskopet. Och då kan vi ta ett vävnadsprov, en biopsi. För att cellprovet, det ger oss liksom en hint. Mm. Alltså, ja, det säger att ja, här finns det någonting sannolikt, men det är inte hela sanningen. Så vi måste kolla vidare, kolla närmare och ta ett vävnadsprov, för att det ger mycket mer information. Mm. Och att man får svar på cellprovet att det finns cellförändringar, det behöver inte nödvändigtvis vara så att det finns. Nej. Det är bara något som initierar en utredning. Så det kan vara så att man tittar och tar sina vävnadsprov och säger nej, här finns det ingenting. Det var liksom felbedömt, eller det fanns något annat som gav den bilden. För att när man tittar under mikroskop, alltså de cytologerna som bedömer cellprovet, de ser avvikande celler, men de kan inte alltid säga om det är av den typen som kan leda till livmoderhalscancer. Det finns liksom andra saker som kan gör att ett cell ser avvikande ut, så att säga. Mm. Så det betyder inte att det är en början till alltså allvarliga cellförändringar och eventuellt livmoderhalscancer. Så man kommer till gynekologen, man tittar under mikroskopet, man penslar, man tar sina vävnadsprov. Och det varierar lite grann hur alltså olika mottagningar är uppbyggda, så att säga. Ibland kan man få ett svar, alltså ganska på en gång, på ett ungefär. Alltså, ibland kan gynekologen faktiskt alltså säga och säga ganska på en gång att ah, men här ser det ut som svåra cellförändringar och vi måste göra någonting åt det. Men ibland är det svårt för oss också att veta vilken typ, vilken grad av cellförändringar det handlar om, även om vi ser under mikroskopet, vi tittar under mikroskopet. Så vi måste vänta på svaret på de här liksom vävnadsprovena. Det tar liksom mellan 2 till 6 veckor kanske, varierar lite. Och när svaret kommer och vi ser att det handlar om lätta cellförändringar, då brukar man faktiskt inte göra mycket mer än att ta tillbaka kvinnan om 1 eller 2 år, beroende på olika faktorer, för en ny undersökning. För att vi vet att det finns jättegod chans att lätta cellförändringar läcker ut av sig själva. Som vi sa, tror jag, i början 80% av dem kommer att läcka ut inom 2 år. Mm. Så man kan vänta och se vad som händer. Kroppens eget immunförsvar kan ta hand om dem. Men säger man att det handlar om allvarliga cellförändringar, då är det liksom lite svårare att bara vänta och se. För att vi vet ännu inte vilka av dem kommer att gå vidare till livmoderhalscancer och hur snabbt. Generellt, man säger att från att man får lätta cellförändringar till att det ska bli en cancer, det tar i genomsnitt 10 år, 10-15 år säger man. Mm. Men det är ändå svårt att bara vänta och se om man har, alltså, ett svar att det är allvarliga cellförändringar. Och då rekommenderar man en behandling. Än så länge finns det ingen medicin mot HPV-virus eller cellförändringar. Och det är bara ett ingrepp, en liten operation som vi kan göra just nu. Och det kallas för konisering. Och det innebär att gynekologen hyvlar bort den yttersta delen av livmodertappen där cellförändringarna sitter. Och det brukar göras bara i lokal bedövning. Man behöver inte bli sövd eller något sånt. Ibland kan man bli erbjuden sedering också, lite lugnande och smärtstillande samtidigt om man är liksom ganska nervös. Och det går för det mesta att diskutera såklart om man vill bli sövd. Alltså, den möjligheten finns, men det behövs inte. Majoriteten av sådana ingrepp gör sig bara lokalbedömning. Det tar typ 10-15 minuter och man går hem efter någon timme.
Jag tror en vanlig tanke som uppstår när man får reda på att man har cellförändring är hur snabbt kommer den här cellförändringen fortsätta gå mot någonting eventuellt farligt, det vill säga kanske cancer, under den tiden innan man tar nästa steg eller innan man får mer hjälp. Och då känns det ju väldigt bra när du säger att det tar ungefär 10 år från lätta cellförändringar visserligen till att det blir cancer, men det måste ju även ta väldigt lång tid även om du har ganska allvarliga cellförändringar. Hur snabbt utvecklas det så att man vet det?
Det är ganska svårt att svara på din fråga för att man vet inte när man upptäcker dem, alltså hur länge kvinnan har haft dem. Mm. Men det handlar i alla fall inte om några veckor.
Nej, det kan ju inte göra det. Jag tänker att även om det är superallvarligt då, så kan ju inte de veckorna kanske spela så stor roll i händelseförloppet i stort. Nej. Och det tror jag är ganska skönt för många att veta, att så här, den här tiden, den spelar ingen roll. Och man kan vara lugn då. Även om det såklart är jättejobbigt att få det beskedet, så spelar den här tiden. Man behöver inte ångest över det. Liksom, att det blir värre under den här tiden.
Och det är så att när man upptäcker lätta cellförändringar genom screeningen, då enligt rekommendationerna ska man kallas till alltså det här vidareutredningen, kolposkopin, inom 6 månader. Och det är, man vill gärna vänta alltså vanligtvis några månader. Man vill inte kalla kvinnan på igång för att man vill ge kroppen en chans att läcka ut. Man vet att mycket kan hända inom 6 månader. Så från att man får fått liksom svara det eller lätta cellförändringar, det kan dröja upp till 6 månader innan man får komma till en vidare utredning. Men det gör ingenting. Mm. Det är liksom, det är tänkt att det ska vara så. Mm. Och när det handlar om svåra cellförändringar, man har satt alltså typ gränsen till 3 månader. Mm. Återigen, för att man vet att det är liksom ingen fara att vänta den tiden.
Mm. Det är en långsamt fortskridande sjukdom om det är så att det är en allvarlig sjukdom.
Mm. Jag tror att det är en av de mest stressande faktorerna när man väl får veta. Och sen såklart hur allvarligt det är vill man ju också veta. Men just tiden som går tills man får en behandling. Men då vet man det. Då behöver man inte vara orolig för att det i alla fall ska bli ett sämre tillstånd under den tiden.
Nej.
Är superglada att vi är sponsrade av Natural Cycles. Natural Cycles är världens första och enda digitala preventivmedelsmetod som är CE-märkt och vetenskapligt bevisad. Det är ett utmärkt alternativ för kvinnor som letar efter ett naturligt och icke-invasivt alternativ till hormonella preventivmedel. Helena, vill du berätta lite hur det fungerar?
Ja. Förra veckan hade ju vi Elina som är Natural Cycles grundare med här i podden. Det var så roligt att få prata med henne.
Ja, det var jättekul. Hon är så imponerande.
Ja, superimpad. Det är ju så, Lydia, att det är bara vissa dagar i månaden som du är fertil och kan bli gravid. Så appen bygger på just den här algoritmen som identifierar din dagliga fertilitetsstatus baserat på din basala kroppstemperatur. Så det finns en nyckellänk mellan fertilitet och kroppstemperatur, och det beror på att direkt efter ägglossningen inträffar under menscykeln så finns det en märkbar ökning av den basala kroppstemperaturen. Och varje morgon mäter du då din basala kroppstemperatur med en Natural Cycles termometer som har 2 decimaler. Och när du väl har lagt in din temperatur i appen så ger Natural Cycles dig en röd dag eller en grön dag beroende på om du är fertil eller inte. Och alltså om du kan bli gravid eller inte. Och en grön dag, då är du inte fertil och du behöver inte använda skydd under samlag. Medan en röd dag betyder att du är fertil och du bör använda skydd eller avstå samlag.
Hur effektivt är det?
Det finns inga preventivmedel som är 100% effektiva. Natural Cycles är 98% effektivt om det används perfekt. Och om det inte används perfekt så är det 93% effektivt. Och det betyder att det är alltså typisk användning. Det kan vara till exempel att man har sex fast man får en röd dag. Mm. Man måste vara över 18 år för att använda Natural Cycles. Och det skyddar inte mot könssjukdomar.
Nej, den är ju viktig med sig.
Ja.
Så att den passar ju kanske framförallt de som har en fast partner.
Ja, och nu så kan man få 20% rabatt på en årsprenumeration och en gratis termometer på naturalcycles.com.
Mm.
Och använd då koden gympodden.
Tusen, ja, tusen tack, Natural Cycles.
Tack snälla.
En fråga som man får ibland är om kvinnan är kallad till en konisering, det vill säga nästa då, efter att man har gjort de här små vävnadsproverna, och så får man bli nästa steg då att man ska ta bort den där livmodertappen. Om man då har en spiral, behöver man ta ut den innan?
Nej, nej, absolut inte. Det påverkar inte, dels det påverkar inte utvecklingen av cellförändringarna, det har ingenting med det att göra, det blir liksom varken bättre eller sämre för att du har en spiral, men också under ingreppet, det påverkar inte gynekologen på något sätt, man kan göra koniseringen ändå. Det kan bli så att man kappar av trådarna. Vi försöker, ja, precis, vi försöker liksom spara dem, men det kan bli liksom lite svårt tekniskt. Mm. Men det spelar ingen roll, man kan ändå dra ut spiralen senare. Så det, nej.
Men om man har gjort en konisering och vill bli gravid, eller om man har haft cellförändringar och vill bli gravid, är det någonting som påverkar?
Nej.
Nej.
Nej. Man får bli gravid, man kan bli gravid, man kan föda vaginalt om man vill. Nej, det, även om man har gjort en, alltså om man har haft cellförändringar eller om man har gjort en konisering, man det påverkar inte fertiliteten. Alltså man har lika lätt eller lika svårt att bli gravid som innan man gjorde behandlingen. Men det finns en lite ökad risk för förtidiga förlossningar, prematura förlossningar, om man har gjort en eller flera koniseringar. Det är det som är, och det är därför vi är så liksom avvaktande när det kommer till unga tjejer med cellförändringar. Vi vill inte behandla på en gång för att man vet att det finns en liten risk. Alltså väldigt liten, men ändå.
Ändå en risk. När man är gravid och går på sitt första inskrivningssamtal hos barnmorskan, då får man oftast frågan, eller barnmorskan har åtminstone kollat upp det, om man har tagit cellprov de senaste 2,5 åren.
Ja, precis.
Annars så blir man erbjuden ett cellprov. Hur ska man ställa sig till det, tycker du, på MVC?
Ja, det är bra att man tar det cellprovet, tycker jag. Det är, har det gått 2,5 år sedan senaste cellprovet, då ska barnmorskan bjuda ett nytt cellprov. Det finns inga risker med att ta ett cellprov under graviditeten, och det kan man ta under hela graviditet utan att det ger ökad risk för infektion, missfall eller liksom allvarliga blödningar och så vidare. Man kan i samband med cellprovtagning blöda lite grann, men det är en mycket liten blödning som kommer bara från ytan av livmodertappen, så det har ingenting med själva liksom barnet och graviditeten och alltså moderkakan och sånt att göra. Så man ska ta cellprovet, och det är för att sen kommer graviditeten liksom 9 månader, och sen, ja, det kommer så mycket annat efteråt. Kanske man har inte riktigt liksom tid eller lust att tänka på cellprovtagningen och gå. Så man har sett att det kommer att bli en fördröjning efteråt. Att det, istället för att det ska bli var tredje år, det kan gå liksom 5 år innan kvinnan tänker att okej, men nu är det dags att gå till den cellprovtagningen. För att det blir så mycket annat när man får ett barn.
Men jätteviktigt, lämna cellprov på MVC om du inte har gjort det.
Och det tror jag många känner. Nu under pandemin så vet jag att det har blivit inställt att man får gå och lämna cellprov fast man har blivit kallad under, alla de som blivit kallade under det här året, inte alla då, men många vet jag har fått inställt. Och blivit lite stressad över det, för man vet ju att man borde gå var tredje år, och då känner man att då är man inte inne i programmet och man gör inte som man ska.
Precis, men det som har hänt nu under pandemin är att RCC, alltså Regional Cancercentrum, har skickat ut självtest för HPV till de kvinnorna som skulle annars ha kommit till barnmorska för cellprovtagning, men på grund av pandemin har det inte blivit av. Så man fick hemskickat ett kit för att ta HPV-test själv.
Och är de lika säkra?
Ja, definitivt.
Så det kanske man kan fortsätta med framåt?
Ja, det, man gör studier på det. Och jag tror att Skåne är på väg att införa självtest.
Och det man alltså gör då, skillnaden, alltså när man, om alla kvinnor som har varit hos barnmorskan eller gynekologen och tagit ett cellprov vet ju att det är liksom, man är där och petar lite och man ska ta lite där och man ska
men det gör lite ont och det känns och, som ett ganska stort ingrepp.
Så, liksom så tänker man att det här klarar jag inte av att göra själv. Nej. Men det man gör med de här självtesten, det är att man screenar för själva HPV, alltså själva viruset. Så man kollar inte egentligen på cellerna från livmodertappen. Så det är lite skillnad. Men då har man ju sett att HPV-testet
är ju det man ska gå på. För det, där tittar vi på, har du de farliga virusen eller har du de ofarliga virusen? Och det är ju egentligen det viktigaste.
Precis. För att det, alltså, det man gör med självtestet är att liksom man för en pinne in i slidan och skickar iväg det sen till analys. Och ser man att ja, den är kunna ha HPV, alltså högre HPV, då blir hon kallad till en barnmorska för ett vanligt cellprov. Mm. Och då tar man det där liksom traditionella, konventionella cellprovet där man tar från livmodertappen så man kan samla in celler. För det kan kvinnan inte göra själv. Mm. Och är det, ser man att det är HPV och cellförändringar, då går man vidare till det här kolposkopi som vi pratade om, alltså utredningen hos gynekologen.
Mm. Så nu framåt så kan man eventuellt få slippa det momentet egentligen. Mm. Att, ja, det är ju fantastiskt att man får det, jag menar inte så, men mer att det är ganska obehagligt att göra det. Och då behöver man inte göra det steget, utan man gör nästan ett steg innan då, att man tittar om HPV ens finns. Mm.
Nu är vi väl inte riktigt där än? Maria, eller hur?
Självtest, inte riktigt där än, men kanske på väg dit, vi får
på
se.
Väg,
ja. Svårt att säga. Men alltså, det är mycket annat som måste liksom... vi som inte jobbar med implementering av alla dessa, liksom, okej, det görs studier och de säger att ah, men det här är jättebra test, eller, men sen det finns så mycket annat, IT, alltså hur ska liksom alla kallas, alla de här kits som ska skickas, vem ska tillverka
dem,
upphandling, alltså det är så mycket annat som vi inte liksom tänker på. Mm. Och sen hur, för att all det här sker alltså automatiskt, att de som ska skicka in sina självtest och man ser att det är HPV-positiv, okej, de kvinnorna måste kallas till en barnmorska, då måste det finnas liksom ett system bakom som är uppbyggt för att de ska kallas till vissa mottagningar. Så det är en stor förändring i jämförelse med vad som händer nu.
Så som sagt, vi är kanske på väg dit, men vi är inte där än. Så att nu
fortsätt
gå på cellprovtagningen.
Ja,
jätteviktigt. Ja.
Jag vill bara säga, för att du sa några gånger nu att men det är så obehagligt och det är lite, det är mycket individuellt, måste jag ändå säga. Ja. Kanske du och jag tycker att det är ganska obehagligt och det gör ont, men det finns faktiskt kvinnor som tycker att det, alltså, att det är helt...
jag tycker alltså, det gör noll ont.
Precis.
Noll. Helt smärtfritt.
Jag tycker det är ganska obehagligt.
Jag kan lämna cellprov varje dag.
För jag har träffat kvinnor...
Är det inte för att du är läkare då?
Att, nej, jag tycker inte att det gör ont. Att,
nej, okej. Okay. Du låter nästan glad när du pratar om det. Jag tänkte nästan cellprov.
Gud, jag ska lämna cellprov igen.
Nej, men för jag har... Alltså, jag gör de här utredningarna på mottagningen, kolposkopierna. Och kvinnor frågar inför vävnadsprovtagning, kommer det göra ont? Och då är det faktiskt kvinnor som... Alltså, jag tar vävnadsprovet och de har inte ens märkt att jag har tagit det. Och säger, okej, när kommer du ta den? Jag är klar. Så det finns sådana. För sen det finns andra som liksom hoppar ur stolen.
Det så det finns att man allt. Inte är en av
det är bara så vi inte liksom, du vet, bygger upp det här rädslan och oron. Och oj, det kommer att göra ont. Vi är så olika. Det är så individuellt faktiskt.
Ja, bra. Bra tillägg, Maria.
Men du... Och samtidigt, förlåt. Nu säger jag att jag pratar
Maria. Kommit igång.
Men också, att det har varit obehagligt eller gjort ont en gång, det behöver inte vara likadant nästa gång. Okay. Det mycket beror på vem som tar provet också. Eller hur alltså, kvinnan har varit alltså, den dagen. Alltså, hur man
men
har varit
ska,
själv
jag ska
den
gå
dagen.
Och ta mitt nästa test. Det jag lovar. Och spännande att se om det inte är runt nästa gång. Då.
Försöka släppa på det. Men nu går vi vidare. Eller nu fortsätter vi det jag försökt med att komma till här. Om du nu, Maria, har fått ett positivt... Alltså att du har cellförändringar och du är gravid. Vad händer då?
Då kallas du till en kolposkopi hos en gynekolog som ska titta på livmodertappen under mikroskopet som vi beskrev innan. Och det görs snabbare. Då är det liksom, vi säger att vi vill kalla de här kvinnorna inom 10 dagar från att vi har tagit remissen. Och det har dels att göra med kvinnans oro. Du vet, man har sett att det är, man blir liksom mer orolig för att man är gravid när man får en sån besked än när man inte är gravid. Men samtidigt för att det är fördelaktigt för oss att kunna utreda det här innan det har hunnit gå för långt in i graviditeten. Det är lättare för oss att se i tidig graviditet och bedömer livmodertappen än om man är liksom i sjätte, sjunde månaden, så att säga. Mm. Så hon blir kallad alltså mycket snabbt till gynekologen, och här i Stockholm det är kvinnokliniken på Danderyd och kvinnokliniken på Huddinge som utreder gravida med cellförändringar. Och man, proceduren är detsamma. Man penslar, tittar under mikroskopet, och om det behövs då tar man också vävnadsprov. Och återigen, bra att säga att det är helt ofarligt att ta båda cellprov och vävnadsprov under graviditet. Visst, det kan ge lite blödning, absolut, men det är blödning som kommer från alltså den där ytan av livmodertappen, och det har ingenting med barnet att göra. Det, man kanske har lite blodblandad flyttning ett par dagar, men inte mer än så.
Nej.
Och man har definitivt, alltså, man har tittat på det jättemycket, många studier som har gjort det, och har inte visat någon ökad risk för missfall eller liksom infektioner och sånt. Vävnadsprovet, det är lika stort som en riskorn.
Mm. Ja, det är liksom, ytterligare.
Ja, typ 2 millimeter stor, så det är inget.
Och om man då har gjort vävnadsprov och man ser att det är allvarliga cellförändringar under graviditet, gör man också konisering under graviditet?
Det gör man egentligen bara om man har misstanke om äkta cancer. Mm. Så ser man i sina vävnadsprover att ja, det finns en misstanke om livmoderhalscancer. Då kan det bli aktuellt med en konisering. Mm. Ja. Men annars, om man ser att det är bara cellförändringar, antingen lätta eller starka, då gör man inget mer under graviditet. Är det starka cellförändringar i början av graviditeten, då vill vi titta på kvinnan ungefär i vecka 28-30 igen. Mest för att vara på den säkra sidan och se att det här inte liksom progrederar, inte går vidare till något mer allvarligt. Men annars gör man en till kontroll efter förlossningen, ungefär ett par tre månader efter förlossningen, för att se om cellförändringarna finns kvar. För det finns, man har sett att det finns en god chans att de läcker, cellförändringarna läcker i samband med en vaginal förlossning. Så även om man har haft starka cellförändringar under sin graviditet, de kan bli lätta eller helt normalt efter graviditeten, efter förlossningen, förlåt. Så ja, så man kollar igen ett par månader efter förlossningen. Är de kvar, starka cellförändringar, okej, då rekommenderar vi en behandling. Men har de försvunnit eller har de blivit liksom lätta cellförändringar, då är det bara en uppföljning om något år eller 2 år igen.
Ja. HPV orsakar cellförändringar. Finns det några andra livsstilsfaktorer som påverkar cellförändringar och risken att utveckla cancer?
Rökning är jätteviktigt.
Det försämrar prognosen.
Det försämrar, precis. Mm. Det är mycket högre risk att få cellförändringar i sig. Mycket svårare att bli av med HPV-virus. Och mycket större risk att man får en livmoderhalscancer när man röker. Så något som man kan göra själv, om man får liksom besked att man har cellförändringar, då är det bra att sluta röka om man gör det.
Är det några andra livsstilsfaktorer?
Immunsuppression, om man har till exempel HIV samtidigt, då är det mycket större risk att få HPV och cellförändringar och livmoderhalscancer. Eller om man är immunsupprimerad på grund av läkemedel, om man tar
kortison. Vad betyder det? Förlåt.
Att ens immunförsvar är sämre än liksom genomsnittet, precis. Och då är det kanske för att man har någon sjukdom som man behandlar med höga doser kortison. Mm. Eller till exempel kvinnor som har RA, reumatoid artrit, eller morbus Crohn, en tarmsjukdom. De får immunsupprimerande behandlingar, alltså mediciner som trycker ner kroppens eget immunförsvar. Okay. Så det gör att det är svårare för dem att bli av med HPV-infektionen. Mm, som vi sa, alltså långvarig HPV-infektion kan leda till cellförändringar eller cancer. Mm. Så immunsuppression, alltså sämre immunförsvar på grund av mediciner eller sjukdomar. Sen antalet sexpartners som man har haft. Alltså ju flera personer man kommer i kontakt med, alltså sexuellt, desto större risk är att man blir utsatt för HPV, eller hur? Mm. ålder, ju äldre man blir, desto större risk är det att man får cellförändringar eller livmoderhalscancer.
En fråga gällande sexpartners där. Hjälper det då om man har någon sorts skydd, om man har kondom? Spelar det någon roll?
Ja, kondom hjälper, men det skyddar inte till 100%. Nej. Man har sett att några viruspartiklar kan ändå tränga igenom kondomen. Men det ger, alltså, det ger viss skydd, absolut. Så vi rekommenderar kvinnorna att använda kondom mot HPV också. Mm. Men det är inte 100% säker.
Ja, Maria, fantastiskt informativt avsnitt det här blev.
Verkligen, superintressant.
Har du någonting mer, Lydia, som du har tänkt på? Som du har, för att vi har pratat mycket om det här. Du hade mycket frågor om det här innan.
Men jag tycker att, jag tror det. Maria har varit superintressant att lyssna på dig. Och verkar kunna väldigt, väldigt mycket.
Men jag säger ju det, hon är ju som en uppslags, ett uppslagsverk.
Du, det får vi ta bort.
Aldrig. Nej. Tack kära du för att du kom hit idag.
Ja, men tack själv. Det var jättebra, jättetrevligt att vara här. Och jag är jättetacksam för att jag fick chansen. Och hoppas verkligen att tjejerna eller kvinnorna som lyssnar på det här kommer att tycka att det är intressant och hjälpsamt. Det finns bra kanske att säga att det finns jättebra information tycker jag i alla fall på 1177 sida. Kanske, alltså många tycker att det är lite gammaldags, alltså nej, men jag ska inte titta på 1177 och vidare. Men jag tycker att de är liksom mycket uppdaterade och de är lätta att läsa, lätta att förstå. Det är mycket information och man kan alltså
in och läs där. Och då vet man också att det är
granskat, det är uppdaterat, det är liksom seriöst istället för att lika seriös som vår podd såklart.
Ja, vår podd är mest uppdaterad och seriös. Men därefter. Tack Maria.
Tusen tack.
Tack själv.
Hej då.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.